Jag hälsar P.A. Karlsson välkommen fram, varsågod.
Tackar.
Det är så här att vi står ju i en tradition i våra frikyrkor där vi betraktar oss som en väckelserörelse. Väckelsen är vår identitet i hög grad. Vi vårdar inte sakramenten speciellt. Vi har våra sakrament, men det är inte det vi bygger vår kyrka på. Vi bygger heller inte på en djup historisk grund med vissa ord och texter som ligger till grund, utan väckelsen, den personliga, det engagemanget är så att säga vår identitet. Och idag då så frågar sig då många inom vår kyrkogren, var blev den här väckelsen av? Och det här, därför har jag bjudit hit P.A. Karlsson, för han är lite expert på det här nämligen. Han har skrivit bland annat en ganska berömd omtalad uppsats om ämnet. Har väckt ett visst uppseende i alla fall bland kollegor och så. Vi har tagit del av den tidigare. Så välkommen hit.
Stort tack för att jag får komma hit. Det är väldigt roligt att få komma och besöka den här väldigt fina kyrkan. Jag har varit här några gånger och tycker det är väldigt roligt att få vara här. Och framförallt så tycker jag det är väldigt roligt att få vara nära Anders. Han är en fantastisk pastor. Tänk vilken välsignelse ni har i den här församlingen att få ha Anders som pastor. Det är inte alla församlingar som har det så väl förspänt. Tänk bara på den andra missionskyrkan här i stan. De har det inte enkelt. Och jag är väldigt tacksam att få vara här. Jag har skrivit en C-uppsats när jag läste till pastor på Teologiska högskolan, där jag funderade över vad det är som får församlingar att växa. Och det är väl lite grann det som tangerar den här diskussionen då. Jag vet inte riktigt hur det låter i den här kyrkan, men i många kyrkor som jag har varit och besökt och som jag också har varit en del i under mitt 35,5 år långa liv, så har jag med jämna mellanrum hört människor som säger så här att vi behöver be för att det ska bli väckelse. Och det där är, tycker jag, ett intressant vad ska man säga, ställningstagande och intressant att man säger så. Och vi måste, tror jag, ha en lite större förståelse för vad detta begreppet är. Det är ju ett ord som kanske inte vi stöter på så ofta i dagstidningar eller i annan litteratur. Det är ju ett inomkyrkligt ord som ju härstammar kanske på 1800-talet. Och när vi talar om väckelse så tror jag att vi vill ha en förståelse för vad det är. Och det är lite grann det som är vår problematisering här.
Du menar att vi, när vi pratar om väckelse, ja, så har vi inte riktigt klart för oss vad vi säger egentligen?
Nej.
Är det du menar?
Ja, det är nog så kontroversiellt som jag vill säga. Ja. Alltså, man kan beskriva det på många olika sätt. Alltså, väckelse kan vara flera olika saker. Det kunde vara så att i en kyrka eller i ett samfund så händer det någonting med de människor som är medlemmar där eller som är aktiva där. Och de upplever någon form av att tron tar större plats i deras liv. På något vis så händer det någonting i församlingens medlemmars liv. Och så vill de mer. Eller något annat. Och då kan det vara så att kyrkans ledning, styrelse och anställda så är med på det tåget och ger plats för det. Men det kan lika gärna vara så att man säger att nej, det finns inte plats för det. Och då kan man säga, kan man se i historien att då har det ganska ofta uppstått nya kyrkor och nya rörelser. Och de kallas för väckelserörelser. Och då är det nästan alltid så att de har knoppats ur en kyrka för att den inte fick plats där längre. Vi kan säga att Svenska Missionskyrkan var en sån rörelse, väckelserörelse, som inte längre fick plats i Svenska kyrkan. Och sen kan det också, om man bara fortsätter att måla bilden, så kan man säga att Pingstkyrkan är ju en väckelserörelse som inte fick plats i Baptistkyrkan.
Ja, just det. Alltså, vi har ju också en tanke, va, i vårt samfund. Och det gäller nog de flesta frikyrko samfund att det tändes någonting på 1800-talet och sen så eskalerade det här och så växte det och växelserna kom och det växte och växte och nu då, alltså någonstans i absolut modern tid så ser vi att plötsligt så har sekulariserade samhället liksom på något sätt tagit över agendan, liksom vi känner oss marginaliserade och vi märker att församlingarna åldras och så vidare. Alltså, stämmer den bilden?
Alltså, statistik är ju fantastiskt. Jag vet inte om ni gillar statistik, jag gillar statistik, jag tycker det är underbart. Och om vi tittar på Svenska Missionskyrkans statistik så kan man säga, jag tror att 1928 eller möjligtvis plus minus något år där, då var Missionskyrkan som störst. Då var vi väldigt många. Då var vi över 100 000 missionsförbundare. Och sen kan man säga så här att fram tills idag så har Missionskyrkans statistik gått så. Det har dött ungefär 3 stycken missionsförbundare om dagen i 100 år. Och om man bara räknar hur vi har gått ner. Vi har tappat ungefär 1000 medlemmar per år sen i slutet på 1920-talet.
Men du, nu, det här är ju lite så intressant för att någonstans så har vi en bild av att här börjar väckelsen på 1800-talet och sen så går det så här och sen här någonstans där vi är nu eller lite innan så dong, händer detta. Men det du säger är att det gick så här och sen så har det gått så här.
Det är
ju ganska intressant. Ja. Gäller det också de andra samfunden nu?
Alltså,
vi behöver inte fördjupa oss i det
jättemycket. Men man kan säga så här, det är ganska intressant. Du säger att, nej, så här är det. Ja, det måste jag verkligen säga.
Ja,
så här säger inte jag ofta. Utan statistiken är statistik, det är verkligheten.
Det är så.
Ja, det är så. Vi har tappat. Det är liksom inte jag som tolkar det, utan kurvan, medlemstalet går så. Och vi kan inte se något år på de här åren där vi har gått plus. Något år balanserade det ut sig och sen gick det ner igen. Och den lilla balanseringen, det var när vi tog upp det som kallas för Svenska Frälsningsarmén. Alltså inte Frälsningsarmén utan Svenska Frälsningsarmén som ju var ett distrikt i gamla Missionskyrkan.
Ja.
Men alla samfund har inte genomgått den här rörelsen. Exempelvis Pingstkyrkan är ju en annan. De har ju upplevt en sån gång fram tills kanske slutet på 80-talet, 90-talet. Sen har de också balanserat ut och tappar nu också mycket medlemmar. Och Svenska kyrkan, deras statistik är ju otroligt häpnadsväckande. Den går ju katastrofalt ner. Men det är ju för att de har ett helt annat medlemsbegrepp.
Ja, precis. Men ändå måste jag då ställa en fråga till dig då. För att, alltså, jag är ju född på 50-talet. Och jag har inte, alltså, upplevt, varit med än som de här stora väckelserna. Och när vi då, de som ändå har lite längre perspektiv bakåt här, så skulle jag ju tro då att många minns till exempel Frank Mangs väckelserna. Alltså det är tiotusentals människor kommer till tro.
Ja.
Alltså för mig då blir det lite motsägelsefullt där du säger då liksom här 1920.
Ja.
Eller det så är det. Jag misstror inte detta, va?
Nej, det.
Jag vet att det är så.
Mm.
Och någonstans här då liksom på nedförsbacken så inträffar de här väckelserna. Vi har John
Hedlund
va? Och Frank Mangs.
Paulsson
inte att förglömma. Alltså det är en mängd olika. Däremot också en massa utländska väckelsepredikanter som har påverkat detta. Och där vi talar om tiotusentals människor. Men syns inte det i kurvan? Liksom?
Nej, det gör inte det.
Varför inte det?
Ja, det är ju inte svårt att säga exakt vad det beror på. Men
alltså vilka människor var det som kom till tro?
Ja,
vart blev de av?
Alltså, lokala väckelser kan ha fått betyda oerhört mycket för olika platser och olika församlingar. Och man kan också se att en del enskilda församlingar också har vuxit och människor har, alltså de här väckelsekampanjerna man hade, det kom liksom ett team eller en predikant och kanske musiker och så va, och liksom landade på en ort och så hade man gudstjänster ganska ofta varje dag eller varannan dag, 3-4 gudstjänster på helgen och så va. Och då kunde det vara så att det var många människor som kom till tro och liksom man hade en gudstjänst och så frågade man, är det någon som vill bli frälst? Och så var det människor som gav sig till känna där va. om man hade dop och medlemsintagning och så vidare. Och en del vissa församlingar, de kunde ju tydligt se, förut var det bara vi liksom, och nu är det vi. Så kunde man se. Men om man ska generalisera detta lite grann och måla med lite större penseldrag för att måla bilden, så kan man nog säga att det allra vanligaste var så här. Att det kom, den här väckelsen kom då kanske med Frank Magnus eller så, kom till en plats. Och så var de 100 personer i församlingen. Och sen var han där kanske i 2 eller 3 veckor. Och sen så var det 49 personer som kom till tro och blev frälsta. Och det var församlingens barn och barnbarn och församlingens vänner och grannar och arbetskamrater och så vidare. Många av dem som kanske stod alldeles på gränsen men hade inte fått ett tillfälle att ge respons på det, den tro de redan hade. Men den stora bilden är nog också den här, att Frank Banks kom till en församling och så växte de med kanske 35%. Och sen så åkte han runt ett varv i Sverige och Finland, och sen vilade han sig lite, och sen så gav han sig ut igen. Och så kom han tillbaka till Lidköpings missionskyrka. Och så frågade han de som var där, och så sa han, för 2,5 år sedan var jag här. Och då var det 49 personer som kom till tro. Var är de idag? Och då sa församlingsledning, vi vet inte. Men visst, de var här ett tag. Men nu är de inte här längre. Vi vet inte var de är. Och då kan man säga, om man ska överdriva den här bilden. Nu överdriver jag den här bilden för att ge en motpol mot den glorifierande bild av vad vi har och vad väckelsen var. Så kan man säga att det som hände var att det var en liten skala människor som kom till tro och kom in i församlingen. Som kanske hade gjort det ändå. Men det var också många människor som kom till tro och sa, jag vill följa Jesus. Och sen kom de inte in i församlingen. Av olika anledningar. Och sen så föll de ifrån eller slutade gå. Och det som väckelsen då ledde till, det var att 10 personer kom in till församlingen. Men 30 personer fick erfarenheten, jag har prövat det här och det håller inte. Alltså man permanentar de här människorna. De sa, vi har testat detta, det funkar inte.
Det är bedrövligt.
Ja, det är bedrövligt.
Alltså det du säger, jag säger. Alltså det som blev resultatet av till exempel Frank Mangs verksamhet i Lidköping var att det genererade då ett 10-tal församlingsmedlemmar, men ett 30-tal som på något sätt insåg att det här fungerar inte.
Nej, och så var det. Och också kunde det vara så att en del människor upplevde att väckelsemötet var ett sammanhang där man blev väldigt rädd och det var höga toner och så vidare.
Men du, det här låter lite grann som, alltså jag tänker när du berättar det här så tänker jag på ett bibelord. Och där Jesus tar en liknelse om 4 sädesåker. Bonde som sår. En del faller på hälleberget. En del faller i god jord. En del, ja, det blir ogräs och så här va. Men sen är det en del som faller i den tunna jorden. Alltså det sår, det värmen på liksom, och det växer väldigt fort. Men det blir inte bestående. Den bilden får jag framför mig.
Och det är nog en ganska god bild. Dels på väckelsen och vad det var. Och våran väldigt glorifierade bild av väckelsen. Men också över människan i allmänhet. En del av oss är sådana människor. Vi går igång på saker och ting vi tycker är jättespännande. Och så kör vi stenhårt på det här i någon månad eller så. Och sen byter vi spår. Ja, och det som man ser bär frukt i en människas liv, och det är verkligen bär frukt som är rätt ord här, det är ju när det finns ett rotsystem som bär. Och det märker man ju när man går ut på hindens rev, att där ligger ju träden huller om buller. För att det är så mycket sten, alltså det finns ingenting att ta i, sina träden blir så stora så att det börjar blåsa, då välter de, för det finns ingen jord att greppa tag i. Och många människor i väckelsen, i de här siffrorna som man använder i väckelsen, var helt uppenbart sådana här människor som tyckte det var fantastiskt och som körde på det här racet då i en tid, men ganska snabbt ändå full bort. Så församlingarna, en del församlingar växte jättemycket, men samfunden växte inte. Och Frank Mangs var ju exempelvis Frank Mangs, eller alla de här vi har sagt nu, Hedlund och Paulsson, och de, en del av er känner till de här efternamnen, en del gör inte, det spelar ingen roll. De kunde inte beröra svenska missionskyrkans nedåtgående statistik. Sen kan man säga, ja, det har varit mycket värre om de inte hade varit igång. Det vet vi inte.
Nej. Nej, det vet vi inte.
Men när man pratar med människor, jag har pratat med en lärare om detta på Teologiska högskolan. Han sa så här: många människor har en så enormt glorifierad bild av väckelsen. Många av mina kompisar och släktingar blev brända i den här rörelsen och har därmed, därefter sagt tack och hej mot kristen tro.
Har vi en övernostalgisk bild av detta, tycker du?
Ja, och det är det som också är då problematiseringen, eller det som är mitt problem när jag hör människor säga vi ska be om väckelse. För många av oss har ju bilden av att det ska bli som det var då. Jag är ju god vän med några stycken som jobbar i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Och vi pratar mycket med varandra. Och jag tycker det är så intressant att höra. För det är mycket större svängningar i huvudstaden. Och den kyrkan är så otroligt mycket större. Där hör man ju många äldre i den församlingen som säger så här: varför sjunger vi inte mer Einar Ekberg-sånger? Då skulle ju väckelsen komma. För det gjorde vi då.
Vi har prövat detta. Nej, det var internt lite. Nej, men,
jag har ingen aning om vad ni hör. Så men det är så intressant. Alltså. Det vi istället skulle be om, det är ju att Gud ska göra någonting med oss så att vi kan leva ut Jesu kärlek på ett sätt så att människor vill leva sina liv i efterföljelse till Jesus. Men det vi ska ha väldigt klart för oss är att det kommer inte att se ut som det gjorde då.
Alltså jag tänker på Paulus. Jag har ju rest ganska mycket i de här länderna där Paulus verkade, i varje fall på första tiden, mindre Asien och den var Turkiet, särskilt den östra delen av Turkiet. Och alltså jag konstaterade det, eller jag tog reda på det, att vid den tiden då Paulus verkade, vet du hur många människor det bodde då på hela jorden?
Nej.
Det bodde 300 miljoner ungefär. Det är inte så många, va? Och det betyder att de flesta delarna på jorden liksom, de var obebodda. Och därför så kan man också då säga, det är inte så konstigt att man under romarriket betraktade då den här sfären som hela världen. Liksom, den var så. Och i princip så skulle man kunna säga att Paulus, han var så framgångsrik så han låg hela världen liksom, under den dåvarande. Nu var det inte så, va? Men alltså, på kort tid så har hela mindre Asien anammat den kristna tron. Och man byggt kyrkor. Jag har själv besökt alltså kyrkor som är byggda på 100-150 efter Kristus. Ja, det är häftigt, va? De ser inte alls ut liksom, de är byggda under ett grott, en är byggd under ett grott överhäng så här. Så den har inget tak. och ja, det är mycket märkligt detta, va? Men hur som helst, det jag slås av då när jag kommer till Turkiet till exempel, så är det här bara stenhögar idag. Alltså det är bedrövlig syn, va? Alltså, man ser de här kyrkorna och ligger stenhögar och där kilar det bara ödlor och skorpioner bebor det här, va? Och då funderar jag så här, om Paulus då kom dit och tittade på detta, så ser han, då skulle han kanske tycka att det här var ju ett misslyckande. Eller hur? Alltså, hur var statistiken liksom, om man tittar ifrån och så, 300 miljoner människor fanns det på jorden då. Jag skulle ju tänka så här, jag skulle ju vilja säga så här, men Paulus, du tittar inte däråt. Titta häråt istället, va? För av detta så har vi idag över 3 miljarder bekännare, va? Alltså det du gjorde där har genererat 3 miljarder bekännare 2000. Alltså håll rätt fokus, va? Så. Men alltså vi då som jobbar, och i synnerhet jag då, som har jobbat i mindre församlingar, och så finns det ju, alltså jag förstår en oro, va, hos människor när man ser att alltså församlingarna åldras, Alltså förstår du? Alltså man, att man ber detta, alltså sänd oss igen en väckelse. Ja. Därför att precis på samma sätt som Paulus så fruktar man ju att de här heliga platserna som vi ändå har, va, fortfarande, alltså också en dag ska tas över av skorpion.
Ja, precis.
Vi vill inte det, va? Vi har våra heliga platser, va? På något sätt så är det här.
Och det här är, alltså just det här begreppet, vad som är heligt, är ett väldigt intressant begrepp. Att vi tänker att exempelvis kyrkan är en helig plats. Det är absolut ingen nytestamentlig tanke. Heliga platser finns inte i kristen tro. Vi har inga heliga platser. Alltså Jordan är ingen helig flod, eller Golgata är ingen helig plats. Så fungerar det inte. Jesus talar aldrig på det sättet och undervisar oss aldrig att agera på det sättet. Det är den heliga platsen som finns i Jesu undervisning. Det är min nästa.
Ja, men ändå måste du säga att där människor har liksom på platser, i miljöer, i organisationer där människor har mött Gud och fått sin tro.
Ja.
Så måste man säga, du menar detta är ingen helig plats?
Nej, det är ingen helig plats.
Och ut till Kolossé och säg det för
oss. Ja, det kan jag tänka mig. Nej, men det är som var viktiga platser för oss. Oerhört viktiga platser som har betytt mycket för oss. Men det är inget heligt, alltså. Det är inte mera, jag är inte närmare Gud när jag är på Kolossé eller i Jordan. Det är jag inte. Men däremot är jag närmare Gud när jag är nära min medmänniska. Alltså då är jag närmare Gud. Så när vi river kyrkor, det gör ingenting. Alltså riv dem. Det är inte det viktiga. Alltså en sten är en sten och ett hus är ett hus. Men en människa är en människa. Jesus kom till människor. Han kallar oss ut till medmänniskor. Att möta medmänniskor med Guds kärlek. Riv den här kyrkan. Om det skulle bli en oerhört lokal jordbävning, så hela den här kyrkan skulle rasa ihop. Och så kom vi hit på söndag förmiddag eller söndag eftermiddag, eller vad det nu skulle kunna vara. Då finns det fortfarande Stenhammars missionskyrka kvar. För det är vi som är kyrkan. Det är människorna. Alltså det är människor som är Guds perspektiv. Sen är det bra att ha en kyrka. Och det är bra att ha en plats. Men det är inte heligt.
Okej. Jag hör vad du
säger. Det är viktigt.
Det är alltså, viktigt ställningstagande.
Men om min
fru... alltså, jag tror också att vi, alltså, när vi ber om de här, vi har den här otroliga längtan efter vad det nu är vi vill ha, väckelsen, och så är det att vi vill behålla det vi har.
Ja, exakt.
Vi vill att det ska vara kvar. Är det så konstigt?
Nej, det är inte alls konstigt. Men vi måste också ha en realistisk bild av vad det i så fall skulle kunna leda till. Alltså om vi ber om väckelse, när jag hör det, och när jag tänker om det själv och så tror jag också att det som jag egentligen tänker, det är: gode Gud, skicka mer människor till våran kyrka, som är som jag och som gillar det jag gillar. Alltså det är det vi ber om. Men det Gud vill, är att han vill sända ut oss till de människor som är här, som finns här runt omkring oss. Han vill ladda mig med sin kärlek så mycket som det bara går, och skicka mig ut till min granne och säga: tjena, hur är läget? Och bygga relation med den, så att den får se Guds kärlek i ord och handling genom mitt liv. Det är Guds perspektiv. Så därför ska vi inte be om väckelse på det sättet, utan vi måste revidera våran bild av vad det egentligen är som Gud vill att vi ska göra. Alltså den här salmkyrkan som vi är en del av, och som också jag är en del av, in i stan, eller får man säga in i stan, där borta, där ute. Det kommer aldrig bli en kyrka som kommer kunna bli hur stor som helst, så länge vi håller fast vid det som vi menar då felaktigt är heligt. Alltså typ söndag förmiddag klockan 11 en helig tid. Det är det inte alls. Det är det inte alls. Missionskyrkan är ingen helig plats. Psalmboken är ingen helig skrift. Hör ni vad jag säger? Däremot är det heligt att gå ut och älska min medmänniska och med ord och handling visa vem Jesus är för den personen. På den platsen där det är. Sen finns det en poäng att vi träffas. Det som är, om man nu får säga då, heligt, eller det är fel, det som är bibliskt, det är det som apostlärningarna 2 pratar om. De träffades tillsammans, de hade gemenskap, de delade biblor med varandra, de firade nattvard tillsammans, åt tillsammans, hjälpte varandra. Det är kyrkan. Och kyrkan ser helt olika ut på helt olika ställen. De träffas i tält och i källare och i grottor och i katedraler och i Sankt Peterskyrkan och så vidare. Va? Kyrkan kan se olika ut. Det som är det essensen, det är detta som vi gör. Det som Jesus har kallat oss till att göra. Att älska varandra, dela varandras liv, hjälpa varandra och berätta för varandra. Vem Jesus är, vad Bibeln undervisar oss att göra och så vidare. Det är det heliga.
Vad, till sist då?
Jag får bara avsluta.
Ja.
Och därför så måste vi, tror jag, också ha en realistisk bild av vad detta som vi håller på med här kan leda till. Alltså söndag förmiddagsgudstjänsten på det här sättet, det kommer vara vägen för några stycken. Men vi måste också ha en realistisk bild av hur många skulle det kunna bli.
Jag måste ändå sätta ner foten lite. Alltså, för jag hör ju det jag hör. Mm. Och jag har hört många gånger förr.
Ja.
Jag har varit med jättelänge.
Ja.
Och det människor med att säga, men det, alltså psalmkyrka, det håller inte, va? Det måste bli fränare, fräckare.
Nej,
va? Klockan år, alltså är det den pedagogiken så köper jag inte det.
Nej.
För det fungerar inte heller.
Nej, och måste vi vara ärliga och säga, för oss fungerar inte det, utan detta fungerar för oss.
Är det här som fungerar bäst?
Nej, det är inte det som fungerar.
Här?
Ja, för, här, precis. Ja.
Här?
Ja, precis. Och det är bra. Det är jättebra för oss. Och för sådana som är som oss. Det är jättebra. Så det är inte fel. Jag säger inte att ni ska sluta fira gudstjänst och vara kyrka på det här sättet. Absolut inte. Men vi måste ha en realistisk bild av vad vi tror att det kan leda till. Och hela tiden under kyrkohistorien så ser man att Gud med jämna mellanrum gör något nytt. Han gör något nytt. Ja. Och för oss som är etablerade så är det alltid lite jobbigt. Vi känner hur det spränger, vi undrar, gör de rätt saker? Är det tillräckligt fromt? Liksom? Det är så högt och det är på konstiga tider. Och vad gör de om någon dör? Typ? Hur begraver de dem? Och liksom så här, va? Det där recenserandet kanske vi inte ska syssla med. Utan vi firar gudstjänst på det här sättet. För oss och för de som är som oss så funkar det. Och det är någonting bra. Det är någonting bra. Det är så det ska vara. Men det kan vara så att det kommer någon till Lidköpings missionskyrka eller till Stenhammarkyrkan och säger så här: vi skulle vilja göra någonting annat. Och vi kanske skulle vilja göra det på lördag kväll eller söndag eftermiddag eller natten mellan onsdag och torsdag. Då önskar jag som föreståndare i missionskyrkan i Lidköping att jag ska säga så här: här är nycklarna. Ge järnet, Gud välsigne er. Alltså, här är kaffebryggan, här är bänkarna, här är ljudsystemet. Vill ni använda den här lokalen, ge järnet. Vi vill vara här och stötta er till 100%. Och rätt vad det är så kanske det funkar. Alltså, då kommer människor till tro och kommer in i församlingen som inte passar in på den här modellen. Och då behöver inte jag ställa mig här och vara liksom så här recenserande och säga det där är inte så som vi gör, det där är inte rätt. För mitt sätt att fira kyrka på det här sättet, det är inte heligt, utan det är ett sätt, det är en metod som fungerar för mig och för människor som ser ut som jag på något vis är ungefär som jag. Men det finns mer människor, och de andra människorna är på Guds radar. Han är ute efter dem och vill också nå dem, och därför så finns det olika typer av kyrkor som är på olika sätt, och vi ska välsigna det där.
Om du ger mig ett råd nu, vilket jag känner att du indirekt gör. Så säger du, sluta inte med det här, va?
Nej.
Sluta inte med det här.
Nej.
För det här är livs. Men den dagen när det kommer in någonting i den här miljön där man säger vi vill göra på ett annat sätt.
Ja.
Då ska jag liksom ta fram en nyckelknippa och säga varsågod.
Ja.
Men inte sluta kanske med det jag gör ändå.
Nej.
Utan låta det ske samtidigt.
Ja, precis. Ja. Men så är det, va? Och sen tror jag att jag också måste personligen i stillhet och ödmjukhet inför Gud ställa mig frågan: vad har jag för inre kapacitet att sträcka mig mot det som inte är så att säga mitt primära sätt. Alltså, gode Gud, är det så att det är liksom att Ja, att man fromt får ställa sig den frågan, om man får uttrycka sig så. Och då kan det ju vara så att Gud ger mig en förmåga att liksom gå till den gudstjänsten på natten mellan onsdag och torsdag och känna mig hemma där och stå för någonting i den kyrkan som kan vara oerhört viktig för det. Alltså, men vi ska inte sluta med detta, men vi måste ha jag tror att vi behöver ha en realistisk bild av vad det här kommer leda till. Och när vi då ber om väckelse, om vi nu vill göra det, då ska vi också vara beredda på det att väckelsen, när den gick fram över vårt land, ställde till med massa intressanta grejer. Och kyrkorna sprack och samfunden sprack och liksom det var, människor blev ovänner och familjer sprack och släkter blev ovänner och så här va. För att vi, för några stycken kände då, det här är den enda vägen. Och så kände de, men vi har alltid gjort så här. P.P. Waldenström, som ju var en viktig person i Svenska Missionskyrkans framkomst, han sa ju så här om tungotalet, som exempelvis var en stor grej i Pingstkyrkan då. Han sa, tungotal, det botar man bäst med en kall spann vatten. Han hade ingenting till övers för det. Allting han sa var inte rätt.
Nej.
Men man kan se att när Levi Petrus då blir kallad från baptistkyrkan i Lidköping upp till att bli pastor i den nya baptistkyrkan uppe i Stockholm i början på 1900-talet. Då var de, jag tror de var 20 personer. Och sen så fick de ganska snabbt kicken då ur baptistkyrkan. Och sen när Levi Petrus dör så var de 9000 medlemmar. Väldigt många ensamstående kvinnor och före detta alkoholister och så va. Men de var oerhört problematiska för etablissemanget.
Vi måste dra ihop det.
Amen.
Jag tänker så här, vi skulle kunna prata länge om detta. Men alltså, jag känner mig lite grann så här. Alltså, jag arbetar och gör det gärna i en miljö på ett sätt som jag behärskar.
Amen.
Alltså, jag kan se många experimentförsamlingar va, liksom, på ganska nära håll också.
Ja.
Skövde, va.
Mm.
Och jag känner då så här, visst det där, jag förstår vad som händer, men det är inte jag varken kan eller vill
så är det.
Följa det, va.
Nej, men, så är det.
Men oavsett vad som händer liksom, så känner jag så här, jag måste ändå säga att det som jag har gjort, det har varit, och det som vi har varit har haft betydelse för det som kommer.
Ja,
precis som Paulus sa.
Ja.
Alltså när han tittar på sina stenar i bakåt. Mm. Och då funderar jag på, alltså jag tänkte så här, att det kanske är med Gud som min fru.
Ja, det är bra.
Alltså hon har levt ihop med mig, vi har varit gifta 35 år. Hon känner mig liksom bättre än någon annan. Det finns ingen annan i hela världen som känner mig bättre än henne.
Mm.
Mina föräldrar hade inte en aning om liksom vad som komma skulle, men det har hon. Hon har sett mina sämsta sidor. Alltså mina allra sämsta sidor. Hon har också sett mig brista. Hon har sett mig misslyckas. Hon har sett mina ambitioner som har varit helt huvudlösa, va? Liksom gå direkt i krås.
Mm.
Och så vidare och så vidare. Ändå är hon kvar.
Mm.
Och vad beror det på? Jag kanske är kärlek, va?
Mm.
Jag vill gärna tro det i alla fall. Va? Och då känner jag så här att alltså, någonstans i det vi gör då, vi som församlingar inför Gud, är på samma sätt.
Mm.
Vi kan inte bättre än så här.
Ja.
Men det är nog. Men den gången Gud vill göra något nytt, va?
Mm.
Så får vi inte stå emot det, därför att Guds kärlek har varit oerhört.
Mm.
Vi måste lita på Gud, va? Vi måste lita på Gud på samma sätt som jag litar på min fru.
Ja.
För att jag har förstått det, att jag har inte förtjänat hennes kärlek, va?
Nej.
Det har jag verkligen inte gjort.
Nej.
Jag har den ändå. Och på samma sätt är det med Gud och som församling.
Alltså,
därför kör vi vidare.
Ja, och det tycker jag man ska göra. Och det jag har försökt säga här nu, det är ju inte att det här sättet att fira gudstjänst på och vara kyrka på är någonting dåligt. Det är absolut inte så. Men bara för att detta fungerar för oss, och då menar jag verkligen oss, för jag identifierar mig med detta. Jag ställer mig inte i någon annan som säger att ni är dåliga. Jag ställer mig mitt i det här, va. Och det är någonting bra, va? Men det finns andra sätt. Och det vi kan vara väldigt säkra på, det är att om 30 år så kommer det vara också annorlunda. Men bara för att man lägger ner någonting eller byter någonting, så betyder inte det att allt som det har varit till välsignelse för har varit dåligt. Alltså säg att man har en verksamhetsgren då, typ scout eller så, va? Och så kanske man lägger ner det. Då betyder inte det att all scout har varit meningslöst. Utan det betyder jättemycket. Men nu är det tid för någonting annat kanske. Och det är så som världen fungerar, och också som Gud fungerar. Och det är någonting bra. Så att det behöver inte vara ett ogiltigt förklarande för allt det som har varit.
Nej.
Och så får vi vara med och välsigna det nya som kommer. Och säga, Gud välsigne till de som startar nya kyrkor. Gud välsigne de som håller på liksom.
Ja.
Det är någonting bra.
Det är jättebra.
Ja, jättebra.
Tack ska du ha.
Tack.